Princess of Wales and Dodi Fayed have been killed in a car crash in Paris. The accident happened as their car was being chased by photographers through a road tunnel near the Eiffel Tower. The princess died in hospital a few hours later.
Den 31 augusti 1997. Nyheten om att prinsessan Diana omkommit i en bilolycka i Paris sprids över världen. I dagens Studio DN tar vi upp arvet efter prinsessan Diana 25 år efter hennes död. Och hur bilden och minnet av henne fortsätter att skaka om det brittiska kungahuset. Välkommen, jag heter Ulky Holago. Och nu har jag med mig Malin Ullgren, litteraturredaktör här på Dagens Nyheters kulturredaktion. Hej Malin!
Hej Ulky!
Det här nyhetsklippet vi just hörde, vi som är tillräckligt gamla minns förmodligen den där dagen den 31 augusti 97. Vad tänker du på när du hör? Hur togs nyheten emot i världen?
Jag minns ju själv. Jag var i Göteborg 24 i min lilla lägenhet. Och så hade jag på radion, för jag gick ju på journalisthögskolan. Så det hade ju börjat, jag hade ju vanan att lyssna på nyheterna och ha på radion sådär som man liksom skolas in i på något sätt. Så det var en söndag och jag hörde radionyheterna. Och det första jag hör... För då var ju liksom radioläsarna fortfarande ganska formella ändå långt in på 90-talet. Så med ganska så här tung stämma så minns jag hur nyhetsuppläsaren, jag tror det var en man, började så här: den engelska prinsessan Diana. Och då visste jag direkt när han sa den engelska prinsessan, då förstod jag, men gud, hon är död. Därför att på den tiden så förekom ju inte kändisar i nyheterna med mindre än att de var döda, nästan. Och dessutom var det en söndag. Så att jag förstod att det kunde liksom inte ha hänt någonting speciellt annat egentligen. Ja, jag minns bara känslan av att jag hörde hennes namn och så bara, nej men hon är död, innan hon ens hade sagt det. Det var lite chockartat.
Ja, Diana Spencer, eller prinsessan av Wales som var hennes formella titel. Hon blev ju bara 36 år gammal och hon dog... vid sidan av sin dåvarande pojkvän Dodi Al-Fayed, och deras chaufför omkom också i den här olyckan. Men hon hamnade ju i världens fokus redan under sitt olyckliga äktenskap med det brittiska kungahusets prins Charles. Vem var Diana?
Ja, alltså hon föddes 1961, rätt in i, kan man säga, den brittiska högadeln skulle jag tänka att man kallar den. En gammal grevlig släkt, om man ska översätta det så. Och det var en ganska sorglig uppväxt, tycker jag, att man har fått känslan av det jag har hört och läst. Hennes föräldrar skildes ganska tidigt. Det var inte jättevanligt på 60-talet, eller om det är tidigt 70-tal. Nej, det är nog sen 60-tal i den här i aristokratin. fortfarande inte på den tiden. Men det var ett deppigt äktenskap, har jag förstått det som. Jag undrar om han var våldsam också, hennes pappa. Var ett jävla liv i alla fall. Och hon träffade en annan man, och sen så blev hon då fråntagen vårdnaden lite som en bestraffning för att hon hade lämnat honom. Och för att han då var liksom en blivande lord, hans egen pappa levde väl kanske fortfarande, men han var på väg att bli lord. Så hade han liksom möjligheter att göra så här, så att mamman inte fick träffa barnen. Och Diana blev ju helt enkelt övergiven, kan man säga, av sin mamma, även om inte det var frivilligt från hennes mammas sida. Och det finns en hel del ganska hjärtskärande skildringar faktiskt av hur barnen springer efter bilen och mamman som inte får träffa dem och saker som inget barn ska behöva uppleva. Så att jag tänker att hon går ifrån den här uppväxten med ganska stora sår i hjärtat. Ingenting som inte skulle kunna ha läkt. Men frågan är om det någonsin blev så för henne, att hon fick handläka ihop det där innan hon dog. Nej, men hon har då den här ganska stökiga uppväxten, om än oerhört privilegierad på andra sätt. Det är en familj som lever nära den brittiska kungafamiljen, och hon träffar ju Charles och hans mamma drottningen och sådär redan när hon är liten. Jag tror att de är grannar med Sandringham, alltså det här sommarslottet i Norfolk.
Så blev hon lite förtjust i prins Charles redan som 16-åring, va?
Ja, det finns flera sådana här historier om att hon, jag menar, han är ju då på 70-talet, så är ju han, anses ju snygg liksom. Han är en av de hetaste ungkarna i Storbritannien på den här tiden. Och att jag fnissar lite och säger anses snygg, det är väl för att det känns som att det är i en speciell kontext som han är attraktiv liksom. Kanske inte så här, man kanske inte skulle ha svimmat om man såg honom på gatan, om man får vara så sträng. Men han är ändå prins av Wales, vilket väl kanske är en av världens tjusigaste medfödda titlar eller infödda titlar. Lite muskulös, det fanns lite så här badbilder på honom på den tiden, vältränad kille liksom. Så att ja, hon blev ju säkert smitten första gången när hon såg honom. Det var ju en kändis som inte annat. En kung, en blivande kung. Skulle man ju ha blivit lite tagen av förmodligen.
Ja, men sen går hon ju vidare och blir barnskötare, eller hur?
Mm. Vilket ju låter som en på ett sätt så här, ja, som en vanlig grej som vem som helst skulle ha kunnat jobba med. Men det är inte riktigt så enkelt, utan det är ju någon form av, alltså hon föds ju in då i den här aristokratin, och det är ju lite, det är liksom ingen direkt idé om att hon ska utbilda sig eller att hon ska skaffa ett jobb för att försörja sig. Hon har väl knappt någon lön på de här ställena. Varken på den här liksom dagiset eller när hon får lite pengar och städar hos sin syster tydligen då, under den här tiden. Men det här är ju lite mer att, alltså Diana är liksom, hon lever på något sätt i skarven mellan ett direkt ålderdomligt aristokratiskt system och någonting som säkert har förändrats sedan dess. Så hon liksom lollar runt lite där i London och har så här riktiga jobb, och nu står jag här i podden och viftar med citattecken fingrarna, för att det här är mer någon sorts så här övergång innan hon ska bli gift faktiskt. Så gammeldags är det liksom. Ja, men hon jobbar som barnsköterska. Hon var ju omvittnat barnkär, så det var säkert en hit. Och där då, eller lite innan, så träffar hon på Charles igen. Och då är hon kanske ungefär, jag har inte exakt liksom tidslinjen i huvudet här nu, men hon är kanske kring 18 när den här flörten börjar. Så hon är ju alltså pytteliten. Det är det man slås av så här i efterhand. Jätteliten tjej.
Vi ska prata mer om bröllopet och all drama och turbulens som sen har kantade då i Dianas liv. Men hon var ju på flera sätt banbrytande, i alla fall enligt den kungliga konservativa traditionen. Hon tog så kallat vanligt folk i hand. Hon talade öppet om sin psykiska ohälsa. På vilket sätt skulle du säga att hon bröt ny mark inom ramen för den här konservativa livsstilen som hon ändå var tvungen att följa på olika sätt?
Och som jag faktiskt också ska vilja lägga till, tror att hon var i grunden lojal med. Det var hon. Hon var ingen revolutionär liksom. Men hon bröt, jag tänker att de stora sakerna hon gjorde, det var att hon var emotionell, hon var känslomässig. Hon blev rörd, hon blev tagen, och hon visade att hon påverkades av människor hon mötte. Det var en stor sak, för det hade man inte direkt gjort innan. Jag menar, hennes svärmor, drottning Elisabeth, har ju alltid vinnlagt sig om och inte visa känslor på det sättet. Och det har varit hennes strategi, och det är så hon har definierat sin roll. Diana gick åt ett annat håll. Jag tänker att det faktiskt var viktigt att hon hälsade på och tog i och kramade AIDS-sjuka personer, människor, patienter. Jag vet att jag gick tillbaka någon gång och kollade vilket år det här var när hon gjorde det här. Men nu kommer jag inte ihåg exakt när hon började med det. Men jag minns i alla fall att jag såg då när jag tittade på de här bilderna när hon liksom besöker AIDS-sjuka, att det är rätt tidigt. Därför att när AIDS kommer då på 80-talet, är ju många som vet, så var det ju, alltså, pandemiångesten går inte riktigt att jämföra egentligen med skräcken som HIV förde med sig. Äcklet och liksom föraktet. Och, alltså de var ju kastlösa i någon mån, de människor som avled eller som var svårt sjuka. Och att hon då från sin höga position visar att man kan ta i en AIDS-sjuk person, det var inte ingenting liksom. Det var inte meningslöst. Jag tror faktiskt att det var en av hennes främsta insatser just där och då.
Du skrev i DN att när det hade gått 20 år sedan hennes död, att hon var ett citat offer för tron på sagor och romantik. Mm. Och sen så gör du liksom resonemanget att den bilden förändrades när hon själv började berätta om hur det såg ut på kungahusets insida. Om vi börjar i fasen kring tiden för vad du har kallat för då sagobröllopet sommaren 1981. Hur såg Dianas liv ut då?
Ja, jag ska lägga till då, det vet jag ju inte exakt då. Min expertis har ju sina begränsningar, jag har aldrig träffat henne eller någon som stod henne nära. Men vad man kan läsa sig till, och jag har läst ganska mycket, så går hon ju in i det här bröllopet med naturligtvis jättestora förhoppningar. Och där tänker jag hela tiden, man måste återkomma till det här att, herregud vilken liten tjej detta var. Alltså man själv skulle ha fattat ett sånt beslut någonstans sista året på gymnasiet. Vem vet vilka katastrofer man hade kunnat skapa för sig själv då. Och det är ju det hon gör. Men hon, jag tänker att hon går in i det här äktenskapet med en jättestark dröm om att äntligen få känna sig trygg och älskad. Utifrån den här ganska stökiga uppväxten som vi har pratat lite om. Sen är det ju också så att det inte bara hon som går in i det. Utan det är också så att det finns också på det här otroligt gammelmodiga sättet så sitter det två äldre kvinnor faktiskt då och konspirerar fram det här bröllopet. Det är nämligen hennes egen mormor, Lady Fermoy om jag kommer ihåg rätt, och prins Charles mormor, det vill säga då den drottningmodern, alltså Elisabeths mamma som också heter Elisabeth. De ville se det här, den här alliansen. Det var ju ett problem att Charles aldrig gifte sig, att han liksom tramsade runt med den här kvinnan som han aldrig skulle kunna gifta sig med, alltså Camilla Parker Bowles, eftersom hon redan var gift och dessutom inte lämplig, liksom inte oskuld, inte tillräckligt adlig och sådär. Så att liksom den lilla flamma som fanns i Diana och det kanske vänliga intresse som fanns hos Charles, det är ju liksom bara en liten del av varför de sen gifter sig. De har det här trycket från de här tanterna i bakgrunden också.
Och själva bröllopet var ju, som du också var inne på tidigare, en världsnyhet som direkt sändes.
Men redan där,
pompa och ståt.
Ja, det är det. Men redan där har man ju också förstått i efterhand, så vet ju hon att han har Camilla Parker Bowles på något sätt. Hon vet kanske inte omfattningen av det, men hon vet att hon är väldigt närvarande i hans liv fortfarande. Hon har känt sig ensam och isolerad och hon har liksom redan börjat bo på slottet och kanske börjat få en föraning om att bo på slottet är jättelångt ifrån hur man som litet barn kanske föreställer sig det. Hon är ensam och liksom Charles är inte där, inte speciellt intresserad heller, men hon gifter sig i alla fall, för det är lite sent att backa där. Kanske hon inte ville heller, men hon har nog redan vid bröllopet börjat ana att det här kanske är lite besvärligare än hon hade hoppats på.
Och prins Charles relation med Camilla Parker Bowles fortsätter ju då efter att de har gift sig. Och blir så småningom offentligt, och det här blir också en stor världsnyhet och leder till alla möjliga olika förvecklingar. Vad var det som hände där?
Ja, nej, men dels är det ju det här då att han var väl djupt, han älskade henne, eller älskar ju henne, Camilla Parker Bowles fortfarande får man tänka sig eftersom de är gifta nu sedan ganska många år. Men det var liksom en kvinna han inte ville släppa, inte kunde släppa. Så att hon finns med där, on and off, tänker jag, vad jag har liksom läst mig till, sett mig till. Så finns hon där i bakgrunden, ibland är det av, ibland är det på. Och för Diana är det här allt mer tydligt att de är tre i det här äktenskapet. Och sen händer ju det här då apropå We Were Three in That Marriage. Som ju är ett av många nästan ikoniska sorgliga citat från den här berömda intervjun som hon gjorde med i ett BBC-program med Martin Bashir 1995. Där hon säger We Were Three in That Marriage. Och det är ju mediehistoria. Det finns massa berättelser nu om att hon kanske liksom manipulerades in i det. Å andra sidan kanske hon inte alls manipulerades in i det. Det är ju en kvinna som vet vad hon gör. I alla fall det jag ser när jag ser den här intervjun. Hon sitter där och liksom tittar under sina långa vackra ögonfransar på reporten. Och ler lite blygt. We were three in that marriage. Med så här korta avbitna överklassvokaler liksom. Och de här stora vackra ögonen, och det är klart att vem ser den intervjun och känner inte, nej men stackars dig, vilket jävla as prins Charles är. Och det var ju också det, den effekten det fick, och det förstod ju hon. Och det var ju oerhört liksom egentligen att man kom så nära ett kungligt äktenskap och dess kriser.
Ja, och det här skakade ju förstås det brittiska kungahuset i grunden. Men vad var det som blottades? Varför blev det en så stor sak förutom snaskvärdet och ja, inblicken?
Det var ju en stegvis blottning, alltså kan man säga. Därför att det kom böcker där man kunde ana innan att hon var huvudkällan. Så att det började ju byggas upp liksom från under 80-talet när man egentligen inte vet så mycket. Man kanske ser att hon inte mår bra, hon blir magrare och magrare. Och det är möjligt att bulimin är känd vid det här laget. Så det är uppenbart att hon inte är lycklig. Och att de ofta ser ganska deppiga ut ihop på bilder. Sånt där vet man ju aldrig. Liksom ett snapshot, vad betyder det här? Han kanske är på väg för att tvätta händerna, men just då råkar han vända ryggen mot henne. Men det fanns väl tillräckligt många sådana bilder för att folk, allmänheten och journalisterna skulle ana att det är någonting här. Och sen bekräftas ju det här då stegvis under 90-talet och får någon sorts kulmen då med den här intervjun när hon verkligen säger det här att nej, men han har haft en annan hela tiden. Jag har mått jättedåligt. Jag får inget stöd av kungafamiljen. Och ja, vad är det stora? Men det är ju att det har väl hänt miljoner skandaler i alla europeiska kungahus genom århundraden. Man har vetat en massa saker och prins Charles, han är ju då Han har den här liksom kronprinstiteln prins av Wales. Den som är prins av Wales är den som sen blir kung. Han är inte den första prinsen av Wales som har haft ett stökigt privatliv. Men det här är väl första gången som någon av dem själva liksom tittar in i kameran mer eller mindre och säger att precis så här jävla jobbigt har vi det. Alltså det var ju unheard of. Det blev liksom officiellt bekräftat. Det blev en del av historieskrivningen. Det gick från skvaller till korrekt information på något sätt.
Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om arvet efter prinsessan Diana genom tv-serier, böcker och inte minst hennes barn, prinsarna Harry och William.
This is far too much about me in the newspapers, far too much. Horrifies me. When there's something more important, like what goes on in the hospice, or there's been a bomb or something, they'll put me on the front page.
But it's a penalty of the job that you can't behave as you used to.
I think that's probably just as well if you knew how I used to behave.
Vi hör prinsessan Diana i en intervju tillsammans med maken prins Charles i tv-kanalen ITN 1985. Diana säger här att tidningarna skriver alldeles för mycket om mig. Oavsett om det händer något mycket viktigare som situationen på ett hospice eller ett bombdåd så är jag ändå på omslaget. Malin Ullgren, som kulturjournalist så får du ju hela tiden nya tillfällen att skriva om prinsessan Diana. Och det beror ju på att det kommer en stridström av böcker, dokumentärer, tv-serier som till exempel The Crown eller filmen Spencer. Och sen också någon slags förlängning av de här kungahuskriserna vi har pratat om som går via hennes söner, inte minst prins Harry som tillsammans med hustrun Meghan öppet kritiserat hovet. Vilken bild är det vi får av Diana i skildringarna om henne så här 2,5 decennium efter hennes död?
Men den är nog ganska i linje med hur hon själv hade regisserat bilden, tänker jag. Vissa saker tror jag är helt korrekta. Alltså hon var ett offer för någonting som liksom inte funkade i modern tid längre. Hon porträtteras ju som ett offer, för det var hon ju på många sätt. Hon är ett offer för en institution som hon inte mådde bra i. Och vem skulle ha gjort det, tänker jag, när man ser de här skildringarna. Hon är ett offer för drömmen om kärlek. Som ju hade varit helt rimlig om inte omständigheterna hade varit som det var. Det vill säga att mannen hon gifte sig med redan hade en annan tjej. Och hon är liksom en emotionellt klok person som slåss mot en ganska stel kille. Jag tror att de sakerna är på många sätt sanna. Jag tror också att det finns en annan sida, i alla fall om man ska tro då till exempel Tina Brown, en journalist och brittisk-amerikansk journalist och författare som har skrivit både boken The Diana Chronicles, som är ganska kritisk mot Diana, och The Palace Papers. Och Tina Brown har ju otroliga källor högt uppe i liksom inne i det brittiska kungahuset. Där ofta så det finns ju liksom de som ändå vill få fram att hon var superjobbig liksom. Alltså en påfrestande människa.
På vilket sätt?
Nej, men jag tänker så här rent psykologiskt att hon hade ett stort hål i hjärtat där liksom barndomens kärlek borde ha funnits. Det är i och för sig många som har det som inte blir så jobbiga, men hon var nog otroligt behövande, hon var nog ganska narcissistisk, tänker jag. Hon, och inte minst blev hon det om inte annat av all den här medieuppmärksamheten hon fick. Jag tror att i min fantasi med henne så var hon men lite påfrestande. Ibland tänker jag att jag kanske skulle ha känt mig som Charles jag också om jag umgicks med henne, liksom att min Gud, vad du ska ha och ska ha och ska ha. Hitta på något eget sätt att läsa en bok, liksom. Men jag vet inte riktigt. Och det är möjligt att det där är liksom berättelsen om den manipulativa Diana. Den uppåtsträvande Diana. Den, vad ska man säga, bördsstolta Diana. Hon var ju medveten om att hon kom från en gammal fin familj. Den berättelsen kanske kan komma lite senare. För nu är vi nog fortfarande lite i chock över, eller vi och vi, men jag menar, den chocken som hennes död och omständigheterna kring den skapade, den tror jag fortfarande finns kvar. Men också det här otroligt taskiga äktenskapet som hon kastades in i. Så det är möjligt att vi liksom inte mogna för den här kritiska Diana-porträtten än. Jag tror att de är lite väl okritiska fortfarande. Jag tror att hon var jobbig. Vad jag nu menar med det. Bara en känsla jag har att det kommer verkligen bli jobbig. Men absolut ett offer för omständigheterna.
Och hur skulle du säga att den senaste tidens intresse för det brittiska kungahuset och prinsessan Diana genom de här fiktiva eller dokumentära berättelserna har påverkat synen på henne just nu?
Jo, men den liksom befästs ju hela tiden. Jag såg själv såg filmen Spencer nu i somras som kom här om året. Det är en väldigt fin, lite drömsk film om ett julfirande med kungafamiljen, och där just liksom Dianas försök att skapa någon sorts normalitet, hennes kärlek till hennes söner, hennes glädje när hon sitter i en bil och sjunger med i dålig 80-talspop, liksom, det går ju verkligen rätt in i hjärtat. Så att jag tror att alla de här filmerna, de vidmakthåller ju den här bilden av den här liksom på något sätt goda människan som drogs in i ett ganska ont spel. Och jag tror att det är sant, men jag tror också att det fanns en skuggsida.
Hennes yngre son, prins Harry, har ju tillsammans med sin hustru Meghan på sitt egna lite så här speciella sätt halvlämnat den brittiska monarkin. Hur skulle du säga att...
Ordet, ja.
Ja, jag tror det var du som använde dig i en
artikel. Därför tyckte du det rätt så bra.
Hur skulle du säga att hertigparets nya livsval har påverkats av mamma Dianas öde?
Men återigen, utan att ha snackat med dem själv eller jobbat som deras terapeut eller någonting, jag kan ju bara spekulera, men jag skulle gissa att ett sånt jättetrauma på något sätt måste forma livet naturligtvis. Att liksom hålla sig fast vid en institution som kan kosta människa så jäkla mycket. Det kanske inte framstår som så värt det när man vet att man ändå kan sluta sitt liv i förtid i en tunnel i Paris jagad av paparazzi-fotografer. Då kanske man känner att nej, jag fattar ett antal beslut som ändå leder mig dit jag vill egentligen innan allt är för sent eller någonting. Jag kan tänka mig att det finns med. Sen tror jag också just Harrys och Meghans fall att vara liksom the spare, alltså den andra sonen i en kungafamilj där man har en äldre bror som det är allt ljus på, det tror jag är en jättesvår roll, och särskilt i vår tid faktiskt. En gång i tiden kanske det fanns en annan idé om plikt, och jag tror alltid att det var jobbigt att vara andra, men jag tror det var jobbigt för Margaret att vara liksom ingenting bredvid Elizabeth. Jag tror alltid att det har varit jobbigt för the spare, men ännu mer nu. Att stå där i en liten oklar biroll som är väldigt begränsande faktiskt. Det finns väldigt lite man får göra utan att ställa till problem med det brittiska kungahuset. Och där skulle han då liksom leva resten av sitt liv. Och dessutom då kommer Meghan som verkligen liksom är van att ta en scen eller få mycket ljus på sig. Så ska de stå där och vara lite vid sidan av. Jag tror det var faktiskt jättesvårt för dem.
Du har uttryckt skepsis mot hertigparet Harry och Meghans Oprah-intervjuer, och du skrev också idén att deras nya identitetsbygge skrämmer dig. Mm. Vad är det som får dig att känna så?
Nej, men det är det här, det finns ju liksom någon sån här... Det är väl någon sån här liksom do-gooder-industri utan någon som helst analys egentligen. Alltså, vad ska man egentligen göra för att komma åt fattigdom? Vad ska man egentligen göra för att komma åt liksom dödandet av allt fler djurarter eller klimat eller vad det än kan vara? Det är så här, ja, alltså det krävs ju mer än att liksom han sitter och pratar om Harry då, att Afrika betyder så mycket för mig, himlen är så hög liksom, och jag har ett armband som jag har köpt av någon i Afrika, det betyder jättemycket. Alltså det är hela den här liksom tramsandet med symboler som kräver väldigt mycket uppmärksamhet, som egentligen känns som att allt sammans kokar ner till hur de ska bli belysta och uppfattade. Och det är ju egentligen det klassiska problemet med välgörenhet. I bästa fall kan man göra någonting bra på vägen, men det är någonting med den här nästan industriella nivån av att liksom åka in till Afrika, ändå ganska många länder, men det känns bara som att de flyttar ett uppmärksamhetsbehov från liksom, antingen är man Hollywood-kändis eller så är man FN-kändis eller så här. Det är bara, jag ryser.
Så givet all turbulens kring de här personernas liv och en ny stark era av kritik mot den brittiska kronans koloniala historia och så en massa andra omvälvande faktorer som har att göra med samhällsdebatten i vår tid. Vad tror du kommer hända med det brittiska kungahuset här framöver?
Ja, alltså nu kommer det, jag tänker att det kommer att komma in i en besvärlig tid. Dels finns det ju, jag menar, jag tänker alltid på så här, när jag ger mig på Meghan och säger att jag tycker hon verkar vara liksom narcissist utan ansvarskänsla och sådär, så folk blir så himla arga, för att jag tror att hon har liksom nått någonting hos människor. Det är ju en stor sak att en amerikansk tjej med en svart mamma blev prinsessa. Det är klart att det är en sorts förändring som man vill bejaka. Och hon är ju också en tjej som har en del ganska tunga erfarenheter av rasism. Med det sagt så tänker jag att de har liksom både öppnat upp och bidragit till att göra det ganska jobbigt för den kungliga familjen nu. Jag menar, de har sagt saker som är svåra, och det kommer nog att komma mer, tror jag, från det hållet. De är inte klara liksom med sin uppgörelse. Och det kommer att ligga saker i den, och det kommer inte att ligga saker i den, så som det brukar vara. Men jag tänker att det svåraste kommer när Elizabeth dör, naturligtvis. För att hon har haft en sån otrolig liksom status de senaste minst 20 åren i alla fall.
Drottning Elisabeth.
Ja, precis. Min kompis Elisabeth. Jag säger bara Elisabeth. Nej, men hon har ju faktiskt, hon är ju ett unikum fortfarande. Börjar närma sig 100 och har liksom hållit i också en väldigt gammeldags roll. Alltså inte visa känslor, inte liksom giddra, utan plikten framför allt. Och det är ju på ett sätt, tror jag, ganska attraktivt i vår tid också. Det är väl därför jag då sådär har lite problem med Harry och Meghan, för att jag egentligen beundrar hennes stoiska hållning till jobbet egentligen. Jag säger inte att jag hade kunnat funka, jag är nog mer Meghan och Harry liksom egentligen. Men i den rollen är man ganska glad om det sitter en sån här liksom person som inte ställer så jättehöga krav på att, men gud, jag måste utvecklas personligt, det känner inte jag att jag kan göra i den här rollen. För det är lite, hon verkar liksom inte ha ställt den typen av krav. När hon försvinner, det är det jag ska säga, där kommer det att bli besvärligt, tror jag. Därför att Charles historia, även om folk fattar liksom att det är fint förstås att han var jättekär i Camilla och liksom lite blev påtryckt den här 19-åriga bruden som han ju inte var kär i. Det var inte jättekul för honom heller. Men han är ju för evigt, ska man säga, tyngd av att han svek folkets prinsessa. Det kommer han aldrig att komma ifrån, och han är ju en lite kufisk filur själv. Liksom. Han säger ofta ganska konstiga grejer, ibland säger han bra grejer. Han var ju väldigt liksom tidig i miljöfrågan till exempel. Ekologisk odling har han alltid intresserat sig för, så han är visionär på sitt sätt. Men jag tror inte det kommer att ha, han kommer liksom inte att fylla, alltså med honom på tronen så blir nog den brittiska monarkin mycket känsligare för kritik än vad den har varit under Elisabeths tid. För man har liksom alltid undantagit Elisabeth, allting man avskyr med en ärvd monarki eller allt det där. På något sätt så har en stor majoritet av britterna alltid velat skydda henne från kritiken. Hon är för sig, hon är lite minigudomlig. Charles är inte minigudomlig.
Och om vi håller kvar vid det här, din framtids förutspåelse kring ett försvagat brittiskt kungahus och lägger till Diana. Vilken roll tror du att prinsessan Diana kommer att spela i framtiden?
Jag tror faktiskt det kommer att finnas som ett historiskt bagage för Charles. Mannen som svek folkets prinsessa, mannen som hade en annan under hela äktenskapet, mannen som inte kunde ta hand om den här sköra tjejen. Det kan ju vara en orättvis kritik, men det kommer att färga, tror jag, hans kungaliv. Sen kommer inte det att bli lika långt. Han är väl över 70 nu, han är född 48, om jag kommer ihåg rätt. De blir i och för sig gamla, men det, jag tror att det kommer att vara skört. Dianas minne kommer att skugga honom. Sen kan det hända att det sjunker undan när hans son William, som ju är Dianas barn, ganska lik.
Och Diana i populärkulturen avslutningsvis här.
Men hon lever vidare. Vi pratade om det så sent som idag när jag vände på lunchen här. Alltså det finns en sån uppsjö helt ikoniska, magiska bilder på henne som på något sätt sammanfattar 80-talet och 90-talet och bilden av en kvinna som är på väg uppåt och utåt. Det är ju liksom också en sån skilsmässohistoria. Och det är ju det som är så sorgligt på något sätt, att hon liksom dör när hon kanske är på väg ut och upp. Ja, det är ju det som gör det så ikoniskt och sorgligt och på något sätt odödligt som berättelse.
Tack så mycket, Malin Ullgren, litteraturredaktör på Dagens Nyheters kulturredaktion.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
Podplay.